Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Innan vi sätter igång dagens avsnitt vill vi tipsa om podden Misslyckade brott.
Det är en podd som utforskar brott som inte alls gått enligt plan för de ofta korkade förövarna.
Och här bjuds vi på ett kort smakprov från det senaste avsnittet som heter Lösmustaschen löste fallet.
Ja, för år 2000 blir en värdetransportvakt rånad mitt på dagen på centralen i Stockholm. Mm. Rånarna har då kort tid på sig för att få upp väskan på grund av färgpatroner som kommer aktiveras och göra sedlarna värdelösa. Mm. Men efter ett misslyckat försök att skjuta upp väskan så rusar de från platsen. Vi lyssnar på vad som händer då.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Ingen sportbil direkt.
Ja, verkligen inte. Nej.
När männen kastas in i bilen och kör, fastnar värdeväskan i bakdörren så snabbt går det. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Han skjuter alltså sig själv.
En av rånarna skjuter och en av rånarna blir skadad. Men vi vet inte om det är samma.
Jag förstår.
Men det är nästan ännu bättre om man skjuter någon annan.
Att skjuta in i en bil.
Dumt.
Inte bra.
Det är en vass analys där. Men det är alltså att skjuta sig själv i en bil. I ett kanon. Ja.
När rånarna åkt en bit kastar den ena ut väskan genom fönstret. Samtidigt inser de att det är ovanligt många poliser ute på grund av att Frankrikes president är i stan.
Bra dag.
Ja.
I ett desperat försök sen då att undkomma snuten så stannar de bilen och försöker ta en taxi till sjukhuset. Men de blir ju sedda av flera vittnen. Och efter att många poliser omdirigerats för att delta i den här jakten så är snart alla gripna.
Det som i slutändan fällde tjuvarna var att lösmustaschen som ingick i maskeringen hade ramlat av. Och på den fanns genetiska spår som kunde kopplas till gärningsmännen.
Ni hörde, kryllar av massa genier i misslyckade brott. Ett tips från oss är att lyssna på misslyckade brotts senaste avsnitt.
Är det bara knäcker innan? Okej, jag knäcker.
Ja, knäcker.
Nej, bara knäcka.
Undersköterska, leklandsmagnat, pokerklubbdirektör, proffsrånare, tjuv, finsk fängelsekund, författare, föreläsare, programledare, entreprenör och investerare. Det är en del grejer du har hunnit med, Anders Adali. Tycker jag missade någonting där?
Eget klädmärke och lite grejer som också missas. Import av fyrhjulingar, båtar, var jag först i Sverige med vissa saker. Men det stämmer, det där var bra. Det tog mycket.
Ja, det var ganska bra.
Det var den
bra.
Bästa jag haft. Det är ingen som har dragit sådär.
Nej. Nej, du har hunnit med en del.
Jag och Jonathan har ju knäckt varsin bira här nu. Men Anders, du kör ju cider. Alltså, det känns inte så bankrånarkompatibelt.
Nej, då hoppas jag att det inte gör det. Päroncider, det är ju det som gäller. Jag är ingen bärsboy alltså.
Varför det? Gillar du inte? Eller?
Alltså, jag tycker inte om bärs. Tycker inte om vin. Jag tycker inte om det. Ska det vara sprit, tjejaktig drink liksom, smakar med sött och gott. Alltså, det
strawberry daiquiri.
I take two.
Har du haft en tid när du ändå drack som skit bara för att, kanske?
Ja, men det är alltid gymnasiet. Man går ut och äter, alltså, när jag tar studenten, då häller du i allting. Det är häxor, det blandar allting som finns. Alltså, men
så här, muckarfester och sånt då?
Ja, det är jävligt stökigt.
Ja. Men, då kan man väl inte säga, jag vill ha en päronsider?
Eller? Nej, du går ju smyg och tar den borta.
Okay. Alltså,
det har alltid varit så, alltid. Jag tog så här, sidan och så här, bash, nej. Jag tog en kall i Turkiet par år sedan, FS Pilsen i turköl. Liksom. Det var 35 grader, ta tre klunkar och så är det gott. Och sen blir det bara bäst och äckligt.
Alltså. Okay, okay. Ja. Vi bjuder in folk till den här podden som vi tycker är intressanta. Och du har ju levt ett minst sagt intressant liv, får man säga. Vi ska försöka gå igenom det någorlunda och ha en härlig stund här. Och skitkul att du kom hit. Tack så jättemycket för det.
Kul att vara här, för ni är fucking awesome boys.
Vad mysigt.
Vad härligt. Vi fick höra att han inte tackar ja till allt, så man känner sig hedrad.
You are the chosen.
Men vi börjar någonstans kronologiskt. Vi behöver inte ta liksom så här hela uppväxten. Men du är uppväxt i Järfälla, Viksjö va?
Viksjö, exakt.
Det är väl ändå en så här, även om din farsa är från Turkiet, så det är en Svenne Banan-uppväxt på något sätt?
Ja, det här var ju så här, när jag växte ut var det norra Europas största så här, villområde, radhusområde på den tiden. Det var ju, ska jag inte säga överklasser där, men det är bara villahus, det är inga hyresrätter där överhuvudtaget i området.
Då hade det liksom bra ställt.
Vi hade det bra, så här, det, på den tiden var så här, när BMXen kom, när mountainbiken kom, det fanns ju en, jag hade det första i skolan och vi var först upp med att ha en parabol hemma så hade alla kanaler, alltså förstår du, vi är så långt tillbaks.
Men då tycker jag det blir inte intressant. Då bara vi skippar det och liksom klipp till. Alltså, hur fan började du planera ditt första rån?
Alltså, det är liksom BMX och parabol i villa i dyllen.
Ja, skit i det. Det kom inte ut av det. Ja, nej, men alltså, nyfikenhet. Jag visste andra killar hade gjort rån också. Jag bara, om de där grabbarna klarar av det, då ska fan jag klara det. För det är ju tankesätt. Du måste använda din hjärna. Och det som är alltså så här, jag gick in för att planera rånen, inte utföra dem.
Liksom. Okay, ja. Sälja dem då alltså?
Ja, sälja, gör ett jobb och då kommer jag med... Okej, jag tar E2. Vi ska ta en värdetransport. Den här första om vi skulle ta. Det var en... Där kom siden på en jag behövde två killar till ett jobb. Och då hittade jag en värdetransport. Den går och öppnar och tar värdeväskan och går in i en sån här Ica. Mm. Och ska tömma. Men då har jag gått dit och fixat kläder, vapen, flyktväg, bil, vespa, båge, telefoner för på mig. Jag kommer med allting och säger att jobb åt er. Här ska ni göra. Här är flyktvägen, här är telefonerna, här är bilarna, här är kläder. Och så bara ha en telefon så ringer när ni ska köra loss. Mm. Liksom. Så då kommer jag med en hel plan från grunden till allt och det är jävligt mycket saker som ska tänkas på. Mm.
Och sen bra bara... sirenen kom in i bakgrunden.
Det är dig, de ska ta nu. Precisionstiden kanske har klickat
in. Märkte att jag var lugn. Det är inte ens uppstressad.
Snegla på dörren.
Men när du då säljer ett rån eller vad man kallar det, alltså, vad får du ut av det? Vad har du för katt?
Det kan vara från, vi säger så här, från ett tips om 10-50%. På det tar jag 50%, för här ger jag allting. Då behöver inte jag någonting. Ni kommer dit och ni får kläder, allting klappat och klart. Ni ska bara gå och ta väskan och dra. Sen att de misslyckades totalt och krascha och kapa bilar. Och, alltså, det var ju en katastrofsak jag såg från vägen när jag åkte förbi. De kraschade med bågen och blev liksom katastrof. Mm. Ingen blev skadad, det blev inga pengar. Förlora allt man investerar, vapen, bågar, bilar, allting liksom på så här klantiga misstag.
Skickar du en torped på dem då ett halvår senare? Eller vill du inte ha betalt ändå på något sätt? Liksom?
Jo, men det blir ju så här. De har ingen val. Ni får göra ett jobb gratis med nästa gång.
Okej, okay, all right. Ja,
så det är jag som är torpeden. Ja. Så ska man säga, jag och kollegan. Liksom, så.
Men alltså, du har ju gjort väldigt mycket i dina dagar och vi kanske ska börja alldeles från början.
Jag bara ser att du sitter och ler.
För det rånet som du först planerade, ditt första stora liksom rån du planerade, det är ju preskriberat sedan långt tillbaka. Det kan du väl liksom, kan du inte dra det lite korta drag hur du la upp det?
Nej, det är ju ett gäng så jag vet inte vilken jag ska ta.
Så här då, ta den fetaste jävla kuppen du kan prata om.
Prata om, det har ju varit ett par stycken, men det är ju depårån vi ska snacka om då. Liksom. Mm. En depå. Om vi ska prata om tillvägagångssättet där, hur mycket pengar, hur mycket människor, vikt, volym, annan stad, bilar, planer, du vet, alltså du ska ha polisscanners, rutiner, kapa en värdetransportbil, följa bil för att komma in i en värdedepå. Mm. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
Men hur lång tid tar det då? Om du ska liksom råna en depå. Alltså hur mycket jobb ligger det bakom det? För det är någonstans det vi letar efter. Mm. Alltså, för att, alltså, många tänker säkert att rånare, ja men det är några grabbar som är höga på tjack och bara springer in runt.
Nej, en gång i tiden var grabbarna sådär. Liksom. Ja. Jag har aldrig tagit en drog och gjort ett jobb. Nej. Du ska ha klar i huvudet, du vill inte skada folk. Liksom, går jag till jobbet, jag pundar inte på jobbet. Nej. Men jag går till jobbet för jag sköt. Så att,
men liksom, hur mycket jobb ligger det bakom en sån stor kupp då? Ska
jag kan säga så här, alltså, mitt största... Planeringen tog 2 veckor, men förarbetet började redan nästan 8 månader innan då jag fick in en kille som jobbar på värdedepån. Och då är det en process om att han ska få anställning där också. Den processen är... tänka, då är en kille som flummar mycket som slutar flumma och röka gräs, så alltså, fixar in ett jobb, gör det ett miljonär. Liksom. Mm. Och då säger man på att då sitter jag på kontakterna så jag vet hur anställningsintervjun, vad den går ut på, vad de kommer fråga, vad som gäller, vilka säkerhetsgrejer de har, vad han ska svara och inte svara. Så att redan in i intervjun som är x antal månader innan, vet vi vad som ska sägas och göras för att han ska kunna få det här jobbet. Liksom. Mm.
Men det sätter du i perspektiv på något sätt. Liksom att man börjar 8 månader med att en snubbe ska få en anställning. Det är ju genomtänkt.
Du är en annan level liksom. Men det var ju så, men sen när jag väl hade jobbet, då tog det 2 veckor för mig att göra planen för att göra rånet. Mm, okay. Sen kan vi säga, du vet, om vi tar Finland-grejen, men fan, första rundan dit, åkte dit i, det var i november. Mm. Och sen så gjorde vi
Reka då alltså? Typ.
Ja, drog en runda dit för att se, kan jag ens göra det här jobbet? Ja. Då tog jag, det här kan vi göra. Och sen kom vi tillbaks Och det var ju 4 månader senare gjorde vi rånet. Liksom. Mm. Mm. Sen har jag väntat upp till ett år på ett jobb till exempel. Och jag har gått ut, så här, inte tunna men jag ska ta ett bankvalv till exempel. Gått och förberett där för att jag ska ta in i bankvalvet under vägen. Och så sitter man ju och väntar på ett visst datum att det är röda från torsdag, fredag. Mm. Sen lördag, söndag och måndag om öppnar på tisdag. För du har 4-5 dagar minst för att ta det in och tömma. Liksom. Så att det är ju sådana saker också.
Mm. Alltså, nu pratar vi mycket om förberedelser och sånt där. Kan du så att säga ta med oss på exempelvis ett bankrån? Så liksom man får en bild av upplevelsen eller hur det verkligen går till när det sker.
Ja. Fan, banken är inget cash. Vi tar något som är kul. Allt är kul på den tiden. Det är inte kul nu. Får inte göra det här.
Men något sexigt var härligt.
Nej, men vi säger så. Om vi ska gå och ta ett bankrån då. De hade cash i Svensk Postaservice, Svensk Kassaservice som hette en gång i tiden. Du är så här. Du vet att det finns pengar där inne. Pengarna är låsta. De finns med i varvet kassaskåp. Det finns alltid en viss summa där inne som är i kassan då. Ja, men du vet fan. 10 öppnar 10 står man och räknar pengar och lägger in där. I valvet öppnar finns det mer pengar där. Så att det är ju en timingsak hur du ska gå tillväg och ta den här banken då. Du måste kanske inte en insider, du kan läska dig utanför. Det där vill du ju ta med vespa eller båge eller moppe, trimmade grejer. Du vill inte ha en bil, det behövs inte. Det behöver inte vara 4 pers på en bank. Det räcker med 2 personer, en går in och ut. En kommer med bågen, jag skulle kanske haft en enduro offroad där. En supertrimmad moppe. Du vet, en vespa, bara gasen som är en 110. Och en sån där grej, du kör en Adidas overall, ni får se ut som ungdomar liksom. Ni kör en fake race, kläs med Adidas over, under har ni helt andra kläder. Det behövs bara en väska, där kanske får någon millimeter, kanske 2. Jag skulle ha en attrapp, inte ens ett riktigt vapen för den. Och sen tar vi sig en kofot också, för det behöver slå sönder glas och lite grejer så tar du in. Så, sen är det ju liksom att du bara går rakt på, du behöver välja en bank som har glas så att du kan krossa glaset och ta det in liksom, snabbt in. En del glas kan vara säkerhetsgrejer, så när du slår går inte sönder. Så det måste jag ha kollat med. Men den är ju enkel, det är bara att gå fram, vi säger 10-10, kör fram, hoppa in och går rakt in, krossa rutan in till banken och på den som det står så närmast kassorna och gå på kassorna först. Och jag säger så här: don't talk Swedish. Jag säger dålig engelska. Give me the money, it's your my money. Vem var det som gjorde rona? Är det någon med rysk påbrå den här jävla? Som ryssa, jag hörde det på en. Men det är så här, it's not your money, give it to me, I will not hurt you. Liksom, så här. Och det gäller att det inte vara för våldsam och allting. Du måste ju tänka på att människan är i chock. Ska inte gå och slå och skada den personen, utan det är liksom, du får göra på ett gentleman sätt fast inte är det. Och verkligen gå på kassan, give me the money där och sen gå in och kolla i valvet och kassaskåpet där. Du har 2, max 3 minuter på att göra det här liksom. Så det krossa in där, du var verkligen målmedveten första gången man gör det, så det är jättetunnelseende. Du kommer, alltså, mitt första, jag har bara en blick framifrån, knappt några bilder i huvudet vad som hände. Tills från efteråt kan jag ha varenda detalj från början till slut, var lampan tänd, hur tittar de, hur stor de var, de bilar till allt liksom. Så att den där att kuta in, det är egentligen snudd på en smash and grab kan man säga. Bara in och ta pengarna som finns.
Hur många minuter har man på sig?
Max 3 minuter alltså. Max 3, alltså.
Skriker man fast på ryska då? Det här är ett rån. För det är en klassiker.
Alltså, this is robbery. This is not your money. Gitana will not hurt you. It's okay, give me the money. Du vill ju säga så lite som möjligt. Du vill utge så lite som möjligt. Det är från att när jag har gått in och gjort rån att jag har haft, du vet, alltså, peruk på mig, en annan, andra kläder, kuddar så jag har en annan kroppsform, till linser, till andra linser, alltså till helt andra kläder, för att, och du vet, större skostorlekar och allting för att utge vara för någon annan. För signalementet har de på dig när du är där. Det är det de kan peka och säga, han såg ut så lång. Sen efteråt, om 2 minuter, jag står bakom hörnet. Jag är blond och du vet, helt andra kläder, men fan, jag stämmer inte in på signalementet. De tittar inte ens, de letar inte efter mig liksom.
Har du någon gång liksom, ja, så här, man slänger av sig sin maskering eller vad man kallar det, har du någon gång liksom då typ varit så nära banken så du kan se polisen komma?
Alltså, jag fler. Alltså, vi ser i Finland så hörde jag bara spottar ut. I Finland hörde vi snuten utanför. Jag har varit när snutar har alltså tagit tag i mina kläder och inte fått ett grepp och hoppat på en båg och dragit liksom.
Puls då, eller?
Ja, det är puls. Alltså, ja, det är så här, man ser polisbilen komma mot och vända motorcykel och de är efter den. Så att jag har varit ett flertal gånger extremt nära att bli tagen. Men det gäller ju en kyla liksom. Du måste vara composure och göra det du ska.
Hur många bank- eller värdetransportrån eller sådär har du varit delaktig i? Ungefär, mellan tummen och pekfingret.
Ska vi säga misslyckade och lyckade?
Gärna hur stor andel också.
Jag kan ju säga så här. Mycket mer än vad jag kan räkna på mina händer och fötter. Lyckade och misslyckade.
Är det 100 totalt?
Nej, för fan. 150. Nej, jag skojar. 155, man. 155. Nej, men alltså, det är... helt ärligt, det är mycket. Jag har ingen aning. Jag har stått där, alltså, om vi ska gå in från att man står och väntar på en värdetransport ska komma, så står det på en båge och väntar på att den ska komma. Men då kommer den, så är en polisbil där borta, då får jag avbryta. Och där kanske jag har stått, vet, i början en, två dagar i veckan beredda på grejer. Minst 4-5 gånger i månaden.
Men är det 9 misslyckade på en lyckad eller ännu fler?
Jag skulle kunna
är det så alltså?
Ja, jag skulle kunna säga, i början det tog nästan 1,5 år för mig att lyckas. Sen de sista 4-5 åren då, nu kommer det igen. Ursäkta.
Ja, det är päronsidan.
Alltså. Ja. De sista 4-5 åren då gjorde jag bara ett rån per år.
Ja.
För att, det var minimum 10, men jag gjorde inte annars, men innan var det 4-5 i månaden liksom. Och då skulle jag tänka på andra kriminella gärningar man höll på med, smuggla droger, vapen och ha sina vanliga jobb som sjukvårdsbiträde och gud vet jag vad alltså.
Ja. Men alltså jag fattar att det är en kick och hela den där biten, men liksom hur kom man på den idén? För liksom, jag menar, du verkar ju ändå vara en intelligent person. Du hade ju lätt kunnat klara dig i livet utan att vara kriminell.
Ja, det gör jag ju nu. Det går ju skitbra. Men
var det kicken liksom?
Alltså, det
eller var det pengarna? Eller båda?
Det är pengar, det är kicken, det är planeringen. Det är ju den världen. Alltså, att få göra något förbjudet och lyckas med det. Gång på gång igen. Och tänka, hur ska jag inte åka fast? Hur gör jag det här? Lätt planering. Alltså, det är som du lever i en film. Det är en film som inte existerar, där jag är untouchable. Det kan vara jag vill. Det blir du efter 10 år alldeles förhörd. Du lever ju verkligen så här. Och det är så fel. Det är jävligt kul. Det är ju bajs allt med kriminalitet. Du måste bara få ut. Det är bara skit allt. Men den tiden jag hade ju kul. I 10 års tid hade jag faktiskt kul. Med vänner och allting. Och det är misslyckande och det är lyckan. Och du vill sträva och göra saker som är omöjliga. Men det är så här, det där kan du aldrig göra. Jag löser det. Jag hittar nyckel, öppnar dörren och gör det. Det är minsta problem. Så att problemlösning på extremt höga nivåer, det är det jag går igång på.
Ja,
och än idag på det. Liksom.
Men du nämnde ju det, att du har ju aldrig varit liksom den här yrkeskriminella på det sättet som lever enbart ett kriminellt liv, utan du har ju alltid haft vanliga jobb. Och
dubbelliv?
Vanlig kille har du varit i alla register, men du har gjort det här allt under covern som en vanlig kille. Liksom. Ja. Men vad har dina vänner vart för personer? Alltså det har också varit så här vanliga människor. Ja. Visste dina vanliga kompisar att du gjorde det här vid sidan av? Eller var dina vanliga kompisar de kriminella du gjorde det med? Alltså hur mycket dubbelliv levde du?
Jag separerar så här. Du är kriminella killar. De umgicks aldrig med.
Nej.
Jag umgicks aldrig, vad hängde med de gjorde. Jag gjorde bara brott med såna. Sen hade jag mina barndomsvänner, och än idag är alla de jättebra och vänner till mig. Daglig kontakt med alla dem. De var ju vanliga Svensson, men när det kom till mig hoppade alla de in och hjälpte mig. Det var på rån, ta emot pengar, handla grejer, alltså de var, alltså jag kan säga nästan alla var under 10 års tid på något sätt. Ingen åkt fast, alla tjänar pengar, alla gjort shit. Men det är som ni grabbar, det bara fan, behöver mer nu, behöver stå där, bara göra ett samtal, kommer transporten, ring mig, eller släng ut några fotagnar här, du får par 100 lax om du gör det. Så att de har varit med, fortfarande mina vänner. Jag har aldrig någonsin åkt fast av dem, någonsin, eller varit förhörd på någonting heller. Så att det var svenskar, alltså mina barndomsvänner, de jag umgicks med, som har med hjälpt mig under 6-7 år. Och sen så tog jag en annan nivå, men det är fortfarande att de var med mig liksom. Alltid några var med mig.
När man genomför ett rån, och vi pratar mycket om det här med planering och sånt där. Har man typ så här, okej, för att det här ska vara en vinstaffär måste vi komma från banken med 200 000 eller mer.
Kolla, det existerar inte i det tankesättet.
Nej, men man har väl inte budget, för du har ju lagt ut x antal tusen på bilar, vapen, alltså hela den biten.
Kolla, nu tänker jag så på den tiden, vi ska göra det här, det är x antal miljoner, det är bara fucking köra på.
Det var en budget i Excel.
Men man har ingen tanke på det, vad det kostar och så. Men sen i början var det så här, jag hade ju inte ens råd med rånarkläder, så jag gick så här, till Coop, snodde dojer, gick till Bauhaus, snodde kofötter, slängde ut kläder, snodde väskor, smugglade droger för att sälja droger för att kunna köpa vapen, gjorde inbrott för att kunna köpa vapen, försökte sno bilar själv, bågar, till den nivån. När åren går är det så här, jag grabbar, jag pröjsar dem, då går det handla kläder. Jag vet en som går och fixar en bil för 25 lax med nycklar, och en som fixar vapen, en som spikar sprängdelen. Så när åren går, du gör ju ingenting, då sitter jag med garageplatser och vad ska vi säga, förråd där jag har kläder, vapen, mobiltelefoner, utrustning, jammers, allt finns redan klart. Så det är ett jobb att ta bara fram det. i början var ju liksom alltså, det var ju hassel. Mm. Mina vanliga pengar som inte är familj, det la jag för att kunna köpa där, men jag tog in andra saker för finansiär.
Men sen blev du en rånarkonsult som hade liksom alltså, du hade liksom ett färdigt stash med grejer med allting behövdes.
Ja, men allt alltså, du har ju du har ju allting klart. Du har en 10-20 telefoner förprogrammerade ligger där. Du har kläder, du har specifika väskor, det är väskor för vissa rån med hjul utan rån, det är så mycket detaljerat du ska ha. Då sitter du med allting klart liksom.
Men det måste vara ett sånt jävla projekt, för då, man har väl även typ så här, det här vet jag inte, men jag har hört dig berätta det om en annan gång, att så här, du tar ett fordon liksom från platsen, sen byter du till ett annat, sen byter du till ett tredje, alltså allt för att liksom förvirra. Ja. Det måste vara ett sånt jävla logistik.
Ja, det är ju det. Det är superlogistik med allting överhuvudtaget. Vad du ska gömma vapen, vad du gör med kläden, hur du tar du från plats A till B, hur du flyttar ett stulet fordon, är det riktiga plåtar på den, hur du tar den där bågen, hur trimmar den. Alltså, det är ju en chans och en risk varje gång du tar någonting i de här som rör rånet liksom. Ja, förbereds för rån, så att logistiken är ju så, och det är också en sån här stark punkt. Du får tänka 20-30 steg framåt. Men är vi där? Hur gör vi där den dagen? Hur flyttar vi det? Vad är den? Vad är det för tider? Alltså, det är ju så mycket det hela. Alltså.
När vågar man känna, yes, vi lyckades med den här stöten?
Aldrig. Okay. Men det är så här. Fan, men jag har gjort det klart. Du är alltid missnöjd med någonting. Det var inte tillräckligt med pengar. Det gick inte smidigt. Och det är så här. Varje gång jag gjorde ett jobb, okej, nu gör vi nästa. För det är så här, men vadå, om jag ger 10 miljoner med 5 miljoner i fickan, det alltså, kommer ju ingenstans med det för fan alltså. Hur illa det än låter liksom. Så det gör ju inte det, så man vet inte vad man jagar och hur mycket pengar ska jag ha för att vara nöjd. Det finns inget slut liksom.
Okej, så här då, av det du kan berätta, vad är det mesta du fått ut från en stöt?
Menar du hela rånet?
Ja, det menar jag, hela rånet, hela...
Runt 30 miljoner.
Herrejävlar, är det en depå?
Yes.
Ja, läckert.
Ja. Alltså, men jag tänkte på det här med dubbellivet.
Läckert liksom. Säger jag. Vad fan är det för reaktion? Men alla förstår vad jag menar. Det har ju något.
Det är summan där du går igång på.
Ja. Ja, men tyvärr går jag igång på allt.
Ja, okay. Man ser lite hård ut där borta.
Ja. Ta en liten paus. Nej.
Men alltså, jag tänkte på det här med dubbellivet. Liksom att du utåt sett har en fasad. Hur många vet vad du egentligen håller på med? Det är ju polarna som hjälper dig, obviously. Ja. Men liksom, hur många är de, ish? Alltså, för många så måste det ju fortfarande bara vara vanlig Anders som jobbar med Lekland eller jobbar med vården eller vad som helst liksom.
Alltså, hur många var det? Alltså, jag menar 5 och 10 stycken alltså. Mm. Som jag växte upp med, så, som alltid. Men, som vet om allt liksom.
Ja, okej. Men alltså, när du säger så här att ni kommer över mycket pengar och sånt, och sen liksom att det bara tar slut, alltså, vad fan gör du av med pengarna på? Är det liksom sprit, brudar och droger eller?
Jag vet fortfarande inte. Nej, men alltså, det är så här, det är fortfarande, jag har ingen pengar, jag förstår inte pengar värde fortfarande. Jag är en jävla på bränna. Det kan jag, om jag går ut och käkar lunch alltså.
Ja, men nu fan, du fly frågan nu. Vad gjorde du av alla pengar på?
Helt ärligt, jag vet inte. Alltså, det var inget, fan, jag hade barn och familj, men jag säger så här, 90% bränt på business. På pissiga jävla affärer. Rakt av. För det är så. När du är kriminell, du säger, men jag har fått pengar, vi gör dem vitt. Så att jag kan bli en svensk som tänker.
Ja, tvättar dem.
Ja, tvättar dem. Men det är så här, jag går och köper, du vet, 50 kilo hash eller 50 kilo gräs, och ska det säljas, delas ut. Det är alltid någon på vägen som pajar.
Det blir inte pengarna vita på.
Ja, nej, men jag vet. Nej, men, du vill ju att de ska vara vita, men det är alltid skit vid sidan av det. Ja. Alltså, och alla affärer blir... Det är kriminalitet. Det blir bara bajs. Det kanske några gånger gör en bra deal. Vi bara med så här, jag kommer göra 500 000 på det här. Men då kan jag bränna den 500 000 innan jag får in den. Så innan de pengarna hinner komma in.
Ja, vad bränner man den på? Alltså, det är det.
Jag kan säga så här, alltså, 80%, 90%, du planerar nya rån.
Okay.
Alltså att hålla igång med telefonen, resa, alltså soppakostnader. Alltså, jag har lagt miljoner på bensin. Alltså. Jag säger det, bilar och bensinmiljoner. Sen fan klockor.
Du är inte miljöpartist.
Nej, jag hoppar över det. Nej, men det är fan, det är klart. Och sen köper man grejer till själv, semestrar, klockor hit och dit. Mycket, mycket bjuda polare och sånt. Ger grejer överhuvudtaget.
Lite lyxliv är det.
Lyxliv, men väldigt under stängda dörrar. Jag gick inte och köpte, nu är jag en Porsche, men det köpte jag inte då liksom. Nej. Köpte en Volvo, Sveriges mest sålda, men det var en R, du vet, och trimma upp det, visade inte att det var det. Så jag köpte vissa saker för inte visa att det var pengar. Och sen, fan, jag levde bra. Jag åt, gjorde vad fan jag ville. Liksom.
Men alltså, lyckades du tvätta pengar då?
Ja, på alla möjliga sätt. Alltså. Ja. Alltså, det är från att åka utomlands till Turkiet och tvätta in i några banker, ett par miljoner satt in och gå igenom, du vet, så här, genom vad fan var det, genom Schweiz och Österrike, klappat klart lånepapper till andra till köpa i sin, du vet om det är restauranger till ja, det är lekpalats, alltså lekland, det var ju cash.
Ja, var det en del av det hela att du hade lekland, kunde tvätta pengar genom det?
Ja, det är också, den gjorde jag mest för att där tvättade jag pengar, satt in och öppnade, så allt där hade jag lagt in pamillen här och tvättat pengar. Och sen även där också gick det ju tvätta pengar. Det är ingen som vet hur många unga som kom in kutarna.
Nej,
alltså fan, det var 1000 eller 100 då, jag vet inte, det var ingen liksom. Jag kan slänga in pengar, så det finns massor med sätt att tvätta pengarna där. Så.
Vilket lågt tempo det är i dagens.
Go, go, go. Anfall är bästa försvar.
jag har en till fråga på det här med rånen. Ja. Alltså,
du får vara med på nästa.
Tack. Nästa. Fan vad bra man hade gjort sig på ett råna med värde depå.
Det är svårt att känna igen och du ser inte så bra. Sveriges sämsta rånare.
Jag har nog varit Sveriges sämsta rånare. Hjälp mig, Anders. Ja. Men du, det här blir lite konstigt för dig att svara på kanske i och med att du jobbar med inget säkerhet och sådär idag. Ja. Men vad kan man råna idag om du inte får svara något som har med internet att göra?
Ja, alltså det åker runt värdetransport överallt. Finns ju bankomater överallt.
Det känns inte som det är hett längre.
Det är för att de inte kan då, inte där liksom.
Okej, de har inte kunskapen.
De har inte kunskap eller drivet eller förmågan att göra. Det är en annan kriminalitet.
Han låter nästan lite irriterad.
Dagens ungdomar, de kan ju fan inte ens råna.
Det är väl bra det, men... Alltså.
Det är för jävla sopor.
De har inte drivet.
Nej, men andra tankesätt. Jag fattar vad du menar, jag bara skojar. Ja. Nej, det finns alltså så banker. Jag har inte cash, men det finns ju depå. Det finns ju massor. Det finns... Det är du, guld, du är diamanter, du är ädelstenar. Det finns ju allt möjligt.
Kliar i fingrarna på det fortfarande?
Nej, alltså, nej, det finns andra mål nu att sätta. Liksom, så här. Det där är så här, är det inga pengar att njuta av.
Nej. Det där med värdetransporter. Är det svårare idag eller är det ungefär lika svårt som det var
då? Det är klart det är svårare idag, men allt är en teknisk fråga. Jag var väldigt ute på tekniken med jammers och utrustning för att slå ut tekniken i sig och söken och allt sånt där. Så att på vår tid var det verkligen ständigt när värdeväskorna utvecklades från varje säkerhetsgrej som de uppdaterade visste
ångest,
vi innan.
Ångest eller?
Vad sa du?
Ångest varje gång det kommer en ny uppdatering.
Nej, det är underbart, det är skitkul. För det är det här,
det är utmaningen.
Vad gör jag? Hur fan löser jag det? Hur öppnar jag? Hur tar jag de här? Hur tar jag bort den här GPS? Hur får jag bort färgen? Hur tar jag väskan utan de märker? Nu går de så här, är det pengar i väskan? Så att det är så här, allt går jag med teknik.
Det är dagens ungdom, Anders. De tycker inte det är kul. De är inte drivna. Vi ska ta oss vidare lite i podden till ett segment vi helt enkelt kör med varje vad kallar vi den här podden? Lörningsfredag kan man säga. Ja, så vi kör med varje gäst i lörningsfredag. Snabbfrågor helt enkelt.
Ja, den här har du kanske fått förut. För den har jag snott rakt av Bobo Krull. Bög eller godbög?
Bög.
Ja.
Ja, okej. Okay, ja, det är kul.
Gulasch eller hash?
Blandning av båda.
Är det så?
Båda.
Röker du hash och vill ha gulaschen?
Ja. Okej.
Okay. Jag tycker det funkar.
Apropå vad du dricker, Kopparberg eller Briska?
Briska.
Ja.
Är det så?
Ja, det är den där Briska grisen. Ja, den kommer ha i huvudet. Ja. Ja.
Vad är det mesta du bränt ur egen ficka på en kväll?
Oj,
fan, inget jävla, det beror på hur man ser det.
Runt en 200 alltså.
200 000?
Ja.
Okej. Hade du bakisångest dagen efter?
Nej, jag får inte ångest.
Va?
Ah, jag förstår inte innebörden. Jag kan inte må dåligt och känna saker.
Nu låter
du
som Glenn Hussein.
Ja, nej, jag får verkligen inte. Jag mår inte. Alla bara, det är så här som redan är. Får ångest? Nej, det är som... Nej, men jag ska ut i helgen. Jag kommer att se jävla bakfull på söndag och dåligt. Ja, du har redan byggt upp en ångest. Jag mår inte dåligt.
Sista dumma snabbfrågan här. Ja. Nej, ja. Var den är. Den är så låg den här. Men vi kör. Ingen pung eller ingen snopp?
Ingen pung eller ingen snopp. Fan, man vill ha snorren och dingla runt heller denna pungen.
Ja, jag tycker det är snopp alltså. Det
skulle se väldigt märkligt ut.
Ja, och jag omskuren också.
Ja.
Jag bjuder på det.
Vi går vidare.
Det gör vi.
Vi ska stanna kvar inom kriminaliteten lite till. Att hänga med maffian, lever det upp till nidbilden?
Ja, det gör väl.
Är det liksom rökande, feta gubbar som är rätt brutala? Och
beror på vem du är med.
Jo, det
och alla de säger maffia. För mig maffia finns det bara en. Och det är italienska maffia. Liksom. Det är maffian.
De har du träffat eller?
Ja, någon sådär har man ju träffat stött på. Hängt med och haft i diskussioner, ja. Sen några andra organisationer runt om, men du vet som de sitter och säger här i Sverige, men vi finns en maffia, alltså vilken maffia, vilken
kriminella. Men Sverige är skit. Jag tänker Ryssland.
Ryssland, men det är ju inte man, det är ryssar, det är the Russians.
Italienarna, japanerna är hårda.
Ja, men det är yakuza. Jag har ju så här yakuza-tatueringar till exempel, de bygger på hela kroppen. Så det är ju en annan, det är inte maffia, det är yakuzaner. Sen det är Sydamerika, det är kartellen, det är drogkartellen. Mm. Så alla som säger maffian, det är ju de som har funnits längst, hållit på mest, finns i samhället och uppbyggt sådär, till exempel Italien, och går efter certain code liksom. Ja. Sen är ju High Chaparral på alla andra organisationer som de gör liksom, men maffian, då tänker jag Italien liksom. Ja.
Men de lever upp till nidbilden?
Det
eller?
Tycker jag definitivt, plus lite till, plus ännu mer.
Okej. Okay. Ja. Har du så att säga fått se något av brutaliteten? Och då, har det varit en arm som åkt upp på ett bord och huggts av med en yxa?
Två. Alltså, nej. Jag missade de mötena. Alltså, så här, jag var inte bjuden där, jag slapp dem. Men så här, sen har jag, alltså, sen man själv har haft möten och varit en obehaglig person. Det är ju en annan historia liksom.
Bara, du får inte bli hot för det här. Det kommer bli så jävla dålig stämning.
Har du varit nära på det någon gång?
Ja, det har jag.
Kan du berätta om det?
Oh, nej. Jag är bara rakt av nej alltså.
Hur nära var du?
Väldigt nära liksom. Det är kul, lite här och där liksom. Jag klarar mig.
Beskjuten alltså?
Ja, lite allt möjligt alltså.
Har du varit nära det vid fler än ett tillfälle?
Ja, det har jag. Då, förutom sånt där, då har jag ju fan kraschat med båge, kört in och brytit käken och blivit överkörd av båt. Det är andra grejer sånt också. Mm. Så det är fler olika scenarier inom olika kategorier.
Men det du inte kan berätta om här när du har skjutit mot polisen?
Aldrig jag skulle göra det. Nej, jag skulle... Försökte jag så aldrig.
Fiskar.
Nej, en sak som man säger som jag var, alltså, jag brukade aldrig våld. Hey, men när jag gör ett jobb, jag alltså aldrig avfyra vapen. Jävlar.
Har du aldrig skjutit med ett vapen?
Jo, det har jag gjort. Ja. Skjutit med vapen, men under ett brott, det att jag aldrig slagit någon fysiskt. Alltså slagit, gjort illa någon fysiskt, skadat. Jag har aldrig gjort det någonsin liksom. Då har du ju failat det du gör.
Mm.
Verkligen alltså.
Men alltså, om vi bara stannar lite vid det, vi behöver inte gå in på den specifika händelsen då. Men när man är med om en situation där man är nära på att dö och lever ett kriminellt liv, får inte ens det dig att stanna upp och tänka efter? Eller är du bara happy go lucky dagen
nästa
efter?
År.
Ja, nej, nästa år. Alltså,
men hur fan är du funtad?
Ja, men man fattar ju inte grejen. Alltså, kolla, du lever i en bubbla. Du är helt koko. Alltså. Du är unstoppable. Det spelar ingen om vad du gör. Från ena dagen till du kutar runt med vapen och spränga grejer till med ungar på ett lekland till nästa dag. Du börjar skjutas alltså, och hålla på med tonvis med droger. Det är sånt spel att hoppa mellan olika personligheter, så det är så svårt att förklara verkligen att man har varit i den världen. Alltså. Mm.
Hur mycket, för du nämnde droger där, alltså hur mycket har du sett precis framför dig i liksom drogmängd, och nu vill jag åt pengar. Har du sett liksom 50 miljoner i droger ligga framför dig?
Oj, det måste jag bara gå upp i huvudet och börja räkna. Alltså, jag har ju varit inne i så här en lägenhet där det droger från botten till taket. Alltså. Mm. Jo, med 50 miljoner har jag sett. Det har jag gjort.
Har du knarkat mycket?
Knarka så fel, och det är en gång i tiden man brukade liksom så här. Jag rökte gräs och bra. Jag testade lite ladd när man höll på med den liksom så här. Men inga andra grejer så här. Du måste vara clean i huvudet när du gör dina grejer.
Mm.
Jag rökte med gräs och sånt, gjorde när vi var yngre, mycket höll på med det liksom så här. Men nej, inget knarkande så där. Då har jag inte tid. Jag slutade ju dricka alkohol när jag var 21 egentligen. Mm. För då har jag flyttat ut och slutat med alkoholen helt. Mm. För att vara klar och fräsch i huvudet liksom.
Mm.
Du drev en pokerklubb i ett tillfälle, va?
Yes.
Eller vid en tid?
Ja, alltså, i leklandet.
Mm. I leklandet?
Ja, när det stängdes på kvällarna.
Vad fan, det här går ju att använda till något på nätterna också.
Ja.
Exakt, man måste optimera lokalerna.
Kolla, exakt så var det. Alltså,
ja, men det är klart det är så.
200 sittplats, sponsrade pokerbolag, och andra tog hand om det. Det var dunder, tjänade bra cash på det där.
Men var det, alltså, var det regelrätt?
Det var det var pokersällskap, var tvungna att vara medlem.
Just det.
Satt vi upp lappar, du betalade om du vann vinsterna. Vi hade croupier, vi hade bord, vi hade allting. Det var lördag och fredag, lördag och söndag. Så när vi stängde leklandet så öppnades det 9 på kvällen. Så vi höll på till, du vet, en halvtimme när vi öppnade leklandet på morgonen. Liksom, satt de och spelade där. Mm. High stake games, turneringar, allt möjligt.
Ja, det är
liksom.
Det jag vill låta som. Jag har varit inne på poker en del för några år tillbaka. Vilka insatser handlar det om?
Där, alltså när det är high stakes table, du är nog mille hit och det kan vara då. Så annars
som spelar har framför sig liksom.
Ja, men då är det closed set. Och closed game, så det. Annars är det turnering. Alltså. Då går alla in med laxvar, lite rebuys och sånt. Mm.
Var det här för liksom reko eller vad man ska säga för att liksom folk inte kunde betala så man fick bryta en arm på dem? Alltså, var det här för clean för den typen av liksom...
Det är ju aldrig när det är såna här spelpoker, för där kommer ju alla och ska spela och det är pengar, så att det är alltid någon som är så här, fan, kan jag få låna 20 lax? Du har lånesnubben här borta, du får låna av han liksom.
Det är liksom lite Soprano.
Det är så när det är poker och såna här, så det är alltid så. Det är folk som är skyldiga, de kommer från sina frisörsalonger, restauranger, satsa pengar, behöver låna mer pengar. Jag lånade från huset ut pengar också med ränta och grejer, självklart liksom.
Nej, men har du har varit den personen som så här, du lånar ut pengar, han kan inte betala, och då har du kanske behövt bryta en arm eller något i den stilen?
Ja, jag säger så här, när du gör en sån sak, när du lånar ut pengar i den kriminella världen, då väljer du personen väl i fråga, för jag vet att han kommer inte kunna betala tillbaks. Det gör man en snabb, så här, men vad kan jag få ut av den personen annars? Hur kan jag tycker inte att säga utnyttja, hur kan jag nyttja han i sånt fall? För om han lånar en halv mille, han kommer aldrig kunna betala det, men han har företag, han har bilar, han har båtar, han har hus. Då vet han kommer inte pröjsa, då tar jag bilen nästa gång. Ränta, jag tar huset nästa. Alltså, det är så kriminella gör. Alltså, de tänker ett sätt sådär liksom. Väldigt fult gjort, de väljer sina offer liksom. Men då vill du låna den eller vad så?
Ja, vi kan ta det. Vi kan ta det efteråt sen, tänker jag.
Sen.
Jag har en bostadsrätt som ändå är värd några miljoner, så det kan vi.
Vi har pratat om liksom ditt dubbelliv och det här med att liksom sticka från stötar och hela den biten. Alltså känslan av att vara jagad, att liksom vara i polisens sikte, eller vad man ska säga. Hur har den varit? Har du varit paranoid? Har du tyckt det är jobbigt? Alltså, hur har du hanterat det? För jag tycker det låter som jävla skräck.
Alltså, lätt paranoia har jag, ska man ha, måste ha. Men sen har ju aldrig polisen varit efter mig på det sättet.
Du ville till och med när vi kom in här, ville du ha en viss plats? Och
men så är det alltid. Det är så här, jag vill bara jag vill se vad som händer. Jag ska alltid ha koll på allting, någonting jag har. Men, och även på den tiden, väldigt uppmärksam om min omgivning. Men i och med att jag hade ett vanligt jobb, jag hade aldrig något span på mig. Jag hade ändå helt psykade rutiner när jag skulle träffa folk. Hoppa över buss och plats i tåg, båt. Alltså, helt tokigt ens för att träffa människor. Ingen visste vad jag bodde, vad jag hette. Så att,
låt svinjobbigt.
Nej, men det blir en rutin. Det är som att åka till jobbet alla år, ta en timme och åka till jobbet. Men det tar en timme att träffa en grabb. Jag bara tar 14 bussar mellan mig. Liksom, så fan, it's a day's work. Liksom. Så att, jag var aldrig så pass paranoid att jag verkligen... Så här, för att jag, klart, det är paranoid med telefonen, stänga av, dra ut batterierna. Alltså, hålla på så här. Men följer du ett visst mönster och följer vissa saker, då är du säker. Och jag lärde mig under alla år att vara säker på ett sätt. Och sen att jag tittar bakom... Ja, du vet, och jag har klarat mig för att jag alltid gick på det här, the guts. Det här känns inte bra. Det är någonting fel. Och jag har lämnat så många jobb för att det inte känns bra i sista sekunden. Okay. Och bara lämnat framför mig.
Utan att ha ett liksom bevis.
Ja, bevis. Jag bara, någonting. Och det är som de säger, så här, du har hjärnceller i magen. Ja. Det är bevisat liksom. Så känner du en känsla, magkänsla, då är det någonting. Så att jag har verkligen gått på den. Och det vet jag, under 10 år så klarar jag mig på grund av den magkänslan, så rakt av.
Men det känns som att du måste ha ett ganska bra liksom, psyke. Att du inte har blivit så stressad av liksom... av stress, eller vad man ska säga. Jag menar, en gång när jag var i USA så råkade jag och min polare komma lite för nära ett högsäkerhetsfängelse. Och det slutade ju med att vi liksom hade en gubbe uppe i ett vakttorn med liksom vapen mot oss, och det var vakter runt och vi var liksom instängda av en polisbil. Alltså. Ja, exakt. Nu springer vi. Nej, men jag menar, alltså, ja, det var bra med AC i den bilen. Ja. Men jag svettades ju så mycket så att min liksom ljusblåa t-shirt var mörkblå.
Ja.
Så jag menar, alltså... Det tyckte jag var fruktansvärt. Vi hade inte gjort något olagligt, så jag visste ändå att någonstans
det
skulle gå bra.
Det är en stressad situation för dig. Du är inte van och vet inte hur du ska hantera det.
Nej, precis. Men om jag då ska försöka placera mig själv eller kanske Jonathan i det som du beskriver, så jag tror fan inte man hade pallat det. Alltså.
You're out alltså.
Då måste du väl ha ett speciellt psyke, tänker jag.
Absolut, det är som jag sa med ångest. Så här. Du måste kunna stänga av och vara där och göra det du ska och inte bli påverkad av yttre saker och känna ett lugn och sånt. Och det är som sagt, du går till ett jobb varje dag, du blir bättre på det du gör. Men psyket är att du måste kunna stänga av och verkligen så här, det här och nu, och inte känna det efteråt eller under eller när som helst. Alltså jag vet inte, den är svår att förklara också, men jag har varit med om så mycket så sjuka saker som folk inte skulle klara av, och sen bara dagen efter är det lugnt och avstängt, och så går jag till jobbet och gör det jag ska göra.
Fan vad fint, nu får du in mig på min nästa fråga jag sitter och tänker på här.
Ja.
Och nu vill jag att du tänker efter i 5 sekunder innan du svarar. Ingen jävla autopilot.
Nu tänker jag säga, den sätter jag på 1 sekund.
Men
får alltid väva in det. Av det du kan berätta, vad är det sjukaste du upplevt inom den kriminella sfären? Kanske behövdes mer än 5 sekunder på det. En fråga alltså, du inte hugger på direkt.
Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska ta här. Det är så här, när du säger en sån här grej, 99% har ju satt i sidan i ett mörkt rum. Mm. Som jag inte ska komma ihåg och ens diskutera. Det sjukaste alltså.
Finns det ingen situation där du bara såhär, det här är helt
Ja, jag kan säga så här, vi spränger en bankomat, den här gången har jag utkik, nu kommer jag på här. Ja. Och då har jag klätt upp ett stort jävla torn på en skola, så här, det är så här 60 meter upp, höjder upp och skitar på mig. De spränger bankomaten, det går ett helvete, jag kutar ner och min gömplats är i ett ventilationsutrymme uppe på en skola. som jag ska gömma mig, för det, så här, de drar ut i skogen, jag är där, jag sitter med poliskan. Så jag kutar ner och klättrar upp på jävla skoltaket och öppnar ventilationsgrejen. Bara den här ventilationsgrejen här, du vet, det är inte stort där inuti, jag öppnar och in. Mm. Sen är det egentligen bara ett stup rakt ner. Jag vet inte hur många meter rakt ner. Och då ligger du där och du hör poliskan och säger vi är vid skolan, vi kollar här runt skolan. Och så ska det bli pissnödig där, sitta och kissa ner den där grejen. Jag bajsade till och med ner den där igen för jag fick en diarréattack. Tänk inte ens gå in på det här. Då kan jag säga så här: jag har inte papper med mig, det är strumpor. Alltså,
och det är
det blåser ju upp.
Ja.
Så den där jäveln luktar så jävla. Och jag låg där typ 5 timmar i den där ventilationen uppe på taket. Och det och sitter med polisscanner, så ringer mina polare som de har ute i skogen, det är lugnt. Och så bara, de letar inte efter. Så har jag bara, så de bara, hör jag mina polare bara skriker av panik. Och bara, jag bara klickar, jag bara, vad fan hände? Känner bajslukten komma upp där. Jag ligger och skakar när jag ventilationskitten också. Jag bara, vad fan, vad händer? Jag bara ringer, inget svar. Sen bara ringer efter en halvtimme. Jag bara, vad fan är det? De bara, shit alltså. Jag bara, vad händer? De bara, vi stannar i skogen. Skulle mecka en joint. Jag bara, va? För först har vi sprängt en, gått åt helvete. De där ute i skogen ställer sig, tar tid för att rulla ihop en joint. Mitt i skogen efteråt. Han bara, och det är en kille, han är från byn Rinkeby, så här riktig Rinkeby nu. Han bara, stannar och mecka joint. Han bara, och så bara några meter framför en stor älg och bara titta på dem. Då de bara skrek, slängde på och bara drog liksom. Så att, det var ju en sån här supermisslyckad sak. Det finns ju mycket sjuka grejer gjort här, men det kanske vi inte ska ta nu här. Men det är en sån sak, spränger bankomat, går ut helvete. Jag ligger i ventilationsutrymmet där, suttit och kissat och bajsat ner och fryser, kommer upp. Och de är där i skogen och så ska jag gå upp på morgonen, vet, när skolan, när alla kommer till skolan 8, man hoppar upp från taket och kutar ner. Mm. Och bara får titta lite på mig, hoppa in i bilen och åker därifrån. Det är en konstig historia liksom. Så, men alltså,
lämnade ett schysst DNA-spår i ventilationsrummet.
Hade de öppnat det så hade de varit körd.
Nej, sen så här, för ett affärsmöte. Jag skulle ner till Amsterdam. Där hade en Mersa S500. Körde ner dit och hem. Då snittade vi 199 km i timmen på den där. Körde hem på så här 12 och en halv timme från Amsterdam för att vi snedde på ett hemligt möte och ingen ska fatta att vi varit där liksom. Alltså full fart ner, upp, det brudar, det är allt möjligt liksom. Kan ju tänka på en sån resa intensivt där. Träffa killar som kom från Sydamerika som heter att den ska vara i Europa liksom.
Nej.
Det är mycket såna där konstiga med, alltså så här, fan, suttit med premiärminister från olika länder och alltså det är sjuka saker. Så
vad fan har du gjort med premiärministrar?
Det är tvätta pengar, stora summa pengar som ska ut i land. Det är i Östeuropa och sådana här shit. Och inrikesministrar och sådana här, de är med på allt liksom.
Finns det någon dag du kommer kunna berätta allt?
Nej. Nej, inte det är allt. Så, va? Nej, inte allt. Nej. Inte allt alltså. Jag berättar alltid saker som jag har gjort och sånt. Och tar från min vinkel och försöker aldrig nämna någon och säga aldrig någonting om någon annan. Och det, men från min vinkel så att vissa historier kan man inte berätta för mer involverade, då påverkar det dem. Så då kan man inte säga dem liksom. Så att, vissa bitar kan man säga. Det är därför jag, som när du säger så här, 99% har jag lagt en box. I quit for myself och se vad man kan säga. Sen alla mina rån och sådana saker som jag har, det kan man ju ta upp liksom. Sen får man se om man vill dra upp det, för det påverkar ändå ett varumärke när jag börjar känna mig, för jag gjorde det, gjorde det.
Just det.
Men du har en ganska unik position, för du är ändå så här, vad ska man säga, accepterad, trots all skit du har gjort.
Ja, jag har jobbat hårt för det, alltså get accepted liksom. Men det är ju det alltså. Mm. Det är okej här plötsligt, eller jag är okej, får jag säga så? I'm okej, man.
Alltså, ja, men verkligen, men det är unikt, det är ingen annan som har den... Liksom, som du har i Sverige.
Nej, och det är än idag, en del förstår inte att jag har varit en rånare. De tror att jag har gjort massa tv-program och allt här. Och säger
hej
så här. Ja, på exakt programledaren, föreläsaren så här, men vad har du gjort egentligen?
Du ska bara här, veta.
Jag var på helgen på en fest liksom, och så här, satt och snackade och en, men de är då, du är fucking kung så här, och en, men vad är du? Det var inget, det var ju är rånan värdetransport. Finnas största genom tiden, och hon bara blev så här. Jag bara, okay, jag gjorde en exit och blev miljonär då, ja, på företag. Oh, det blev inte så här. Ja. Så det är upp och ner med folk som tycker, ja, och tänker.
Men,
liksom.
Men du berättade att du har en dyr bil och så här. Du har väl jävligt gott ställt helt enkelt.
Ja, jag har bra ställt.
Ja. Är en del av det från ditt kriminella liv, eller har det kommit liksom efteråt när du har blivit den här good guy istället?
Ja, allt är nu. Det är 10 år sedan jag muckade. Så när jag muckade, jag hade förlorat allt, alla företag, pengar, hade lite kvar, brände det. Men allt jag har idag, ja, har jag byggt upp från noll.
Okay,
från noll, allt. Allt. Jag har inte en enda grej av värde, ju min humidor hemma liksom. Men jag har ingenting kvar från min gamla tid, alltså pengamässigt eller värde. Ja. Ingenting finns överhuvudtaget alltså. Ja, okay. Det är 10 år sedan, så att säga, mucka, jag åkte in 2007.
Vi ska komma in på det, fängelset. För att du åkte ju fast till slut. Vi kommer väl in lite mer på det. Men innan dess,
vi tänkte du har lite skämt.
Våran grej är ju lite åt humorhållet. Och vi har ju dragit mycket jävla kassavitsar på nätet genom åren. Så vi tänkte dra lite skämt med en liksom fängelse och kriminell touch
här. Idag är någonting med tappa tvålen?
Nej, faktiskt inte.
Fan, jag hade fler tvålar med mig då.
Ja, men vi får se.
Är du en kille som gillar skämt?
Ja, alltså jag älskar livet och skämt. Jag är för fan helt med sig.
Vad sa tjuven som höll upp ett kex?
Ingen aning om för.
Det här är ett rån.
Ja, men vet inte vad jag har hört. Den har jag hört. Den vet jag.
Kul för att det är så dumt konstaterande.
Vad är det för likhet på nyttig juice och ett fängelse?
Ingenting alltså, vad gör
det? Det är en massa selleri.
Jag som hatar selleri.
Du hatar både celler och selleri.
Den här tror jag också du har hört. Varför byggde man ut fängelset?
Byggde ut? Behövde vigdare? Jag
vet för att skulle rymma fler.
De landar bra. Det är, ja, känns fint.
Du tycker skämt är lite roligare än vad Jan Emanuel Johansson.
Jag är själv så dålig på skämt. Jag kopplar dem aldrig, men jag älskar dem.
Jag tycker det är härligt. Jonathan, you're up.
Vilket är det mest lämpliga vapnet för att pressa någon att gola?
Pressa någon att gola. Det här ska jag veta. Pressa, gola, 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 en golare.
Berätta. Det är väl ett pistolmärke?
Ja, berätta. Okej, nu när du säger det. Ja, smack, berätta. Österrikiskt, det har jag använt en bra grej också.
Vad kallar man en kundvagn full av pantburkar?
Kundvagn. Jag har ingen aning att det var.
Rumänsk värdetransport. Du skulle sagt, du skulle sagt den förr i tiden. Bara, fan, vi kanske ska plocka en rumänsk värdetransport den här gången.
Den fanns att du röst.
Drycker den här jävla kundvagn.
Rumänsk värdetransport. Det är det.
Det sjuka är att det i vissa fall typ stämmer. Ja, fan, det är hemskt. Ja.
Torka tårarna.
Ja.
Ja, men det är skönt att vi garvar lite nu, för nu kanske vi kommer in på det mörkaste segmentet. Eller mörkt,
ja, men det kommer bli dyngmörkt.
Men det är säkert den mörkaste tiden i ditt liv, och det är ju när du blir tagen för Finlands största värderån. Och hamnar i finskt fängelse.
Ja, Suomalainen. Ja, för fan vad tråkigt det var.
Var det hög säkerhet?
Ja, det var maximum säkerhet. Jag hamnade i det här nya säkerhetsfängelset som hade helt nybyggt liksom sedan en månad tillbaka.
Alltså. Det är lite, nu återkommer jag till det, men det är för lite sexigt öje också. Alltså. Ja. Jag förstår att du inte tyckte det då, men...
Alltså, det är ju bara tråkigt att sitta på kåken. Du får inte ut någonting av det. Alltså.
Nej.
Och jag satt isolerad i sluten isoleringsavdelning. Där satt jag 20-23 timmar per dygn inlåst i cellen i 3,4 år.
Mm. Ja, det är alltså, skulle du säga att... För nu har vi touchat vid det flera gånger. Att du är inte så jäkla reflekterande och ältande och allt det där. Det är framåt och hela den biten. Men trillar poletten någonsin ner i fängelset?
Alltså, den gör det när man kommer hem. Den gör inte när du sitter, för du lever i en bubbelvärld. Och det här är också så här. det var inte så jobbigt att sitta. Det kan alltid vara värre. Jag
det kan inte kan... vara det. Det kan 23 vara timmar isolering, finns det något värre?
Absolut, alltså 24 timmars isolering.
Ja, men
alltså, och jag säger så här, alla som hälsade på mig var så här, det var helt sjukt. Man kom dit och blev glad av att se det. För jag kom bakom plexiglas och bara woho! Och bara var så jävla glad när de kom. För jag fick besöka Katrinen. Så, ja. Så här, jag gjorde någonting av det. Jag satt med killar som... Oh, fan, killen i cellen bredvid mig, du vet, han gick inte ut på en enda promenad på 2 årstiden, snubben Ville. Så han öppnade bara dörren, tog frukosten, stängde. Persienen är helt svart i sin cell. Jag bara, vad satt han för? Jo, men han har huggat av 2 huvuden om hittar han på ett jävla internetcafé. Han sitter bara i cell, vet, så här, sin cell. Inte, han bara sitter där, Adali, you have magazine. Man bara, yeah, I have fucking magazine. Take them all, liksom. Alltså, det är så här, men det är så konstiga människor. Du sitter med såna värderingar. Men du vet, 95-99% är pundare och alla psykiska problem. Mm. Jag är inte på den nivån. Jag var yrkeskriminell. Jag hade en plan här. Mm. De är så, har du piller? Har du det? Jag måste ha droger. Mm. Hela tiden jagar mig efter samma sak.
Känner du att det är högst IQ på fängelset?
Lätt, liksom? Utan problem. Ingen fucking snack om saker. Så jag gjorde IQ-böcker också, gick jävligt bra. Så skrev du, men jag gjorde någonting. Jag skrev min första bok. Det tog ju bara 10 dagar, skrev första boken jag skrev där inne. Jag gjorde en kopa, alltså jag gjorde ju sudoku-böcker.
Gjorde du det i fängelset? Gjorde du sudoku-böcker
i fängelset? Nej. Jag gjorde hundratals, gick jag igenom. Jag köpte helt enkelt. Jag har alltså kartongvis med sudoku-böcker. Hundratals gjorde jag. IQ-böcker, så att, för att du blir dummare av att sitta. Du aktiverar ju inte. Här går du ut på dagen, du pratar. Där är så här, varje dag exakt samma rutin, så du vet inte ens vad det är för dag. Du får göra en dagbok där du skriver stödord vad du har gjort för att komma ihåg vad gjorde jag igår, kolla på det, pratade jag med någon, vad fan gjorde jag. Det är exakt samma dag hela tiden.
Sudoku, det känns ju inte dundercredit att sitta och lösa ett sånt på Kumlaanstalten.
jag gick ju en böcker, alltså. Jag hade tv-cellen, så fort var reklam då, jag skrev 5 stycken såna här, la vid sidan, så jag satte mål hela tiden som jag skulle utföra, liksom.
Men det måste ändå vara mycket tid man har i fängelset, förutom på sudoku. Alltså du kan ju inte bara ha gjort sudoku.
Nej, runka 5 gånger om dagen.
Ja, det är klart.
Alltså, man sa,
gjorde du det? Gymma?
Ja, 5 gånger om dagen.
Alltså. Men det är väl Jan Guillou som har sagt det, hur man liksom hanterar ett fängelsevistelse. Mm. Det är hat och onani.
Ja, eller jag var inte, jag bara glad. Alltså,
vad är det för fel på dig?
Det är så många snubbar som var så arga, de pratar med sina tjejer, de är arga på alla. Aha. Jag har ju fuckat upp allt. Jag sitter på kåken.
Jag är på kuken och sitter på kåken. Sudoku i 4 år. Det är fan kanon ju.
Ja, men det är så här, jag har ju misslyckats. Ska jag vara arg på alla? Det är jag som inte kan göra någonting. Så alla som sitter, de är arga på alla och fixar hit och dit. Jag är glad om folk hjälper mig. Jag är glad om besök mig. Jag är glad i ett annat tankesätt.
Men du kan ju vara arg på dig själv, menar jag.
Ja, men fan, narcissist som man är, så är man ju inte det.
Okay.
Alltså, och det, jag är så här, äntligen åkte jag fast. Fan, jag höll på 10 år. Ja. Det var bara en tidsfråga.
Var det skönt på ett sätt?
Det var faktiskt skönt. Alltså, rakt av kanske, det var skönt. Min hälsa var ju katastrof. Du vet, jag vägde nästan 112-113 kilo. Du vet, 40 kilo till på det här nästan. Alltså, du vet, högt blodtryck, njurvärdena, allt var bara katastrof. Så jag åkte blodtryck som jag hamnade på. Jag gick ner vikt, tränade bort allting, slutade med alla mediciner. Jag aldrig varit så tränad i mitt liv som jag satt där.
Du var inte en sån som bryggde mäsk på elementet?
Nej, det gjorde dumhuvudna i cellerna bredvid. Ja. Alltså, att de lärde sig aldrig. Det är så här fort. En kille, han bara, jag ska inte gå ut på promenad, jag är ju mäsk. Men så här, jag ska ut på promenad nu. Ja, men då klart de går in i din cell fort du drar på promenad. Ja. Och så åkte han fast in i visserligen, kommer upp och bara, jag ska göra mäsk. Alltså, så här, alltså det är pundare hela högen. Så om jag har samma sak. Och min avdelning var ju så att, det var ju så här bestraffningsavdelningen. Så när du kom dit, du satt några månader förflyttad. Jag satt ju där hela tiden. Mm. Sen hamnade jag hungerstrejkade i 4,5 dagar, åt inte mat eller drack en droppe vatten. Mm. För jag var sned på dem och bara, då hamnade
de fuckade upp någon promenad för dig och sånt där, va?
Ja, exakt. Och hamnade i den här CP-isoleringscellen där jag skulle bara sitta i också så här, några dagar, fick sitta en månad där. Det var så här, alltså, det är så här, du lärde spel om hur du tycker du är ball och cool i största världen. När du hamnar på anstalt, då är du number two. Alltså. Du är ingenting, det är bara att ta ett nej, för du får nej. Det är bara hålla käften och ta det. Man behöver den läxan. Mm. Man tycker att man är så ball och cool tills man väl läser. Det är bara, ja, det är bara hålla käften. Får jag göra det, jag är glad. Liksom. Mm.
Grät du mycket i fängelset?
Jag grät på julafton, mina dagars nyårsära, när de fyllde år, och specifika dagar. Jag är ingen kille som gråter. Nej. Sen hade jag hela min vägg, jag tror jag hade 38 bilder på ungarna liksom, så här, på väggen med kort, och min syster och alla skickat mig hela tiden. Så här. Men jag grät specifika dagar när det var någonting. Jag fick min dotter hade lärt sig att cykla. Nu låg jag bära bort hela jävla dagen och bara, okej, jag var inte där för det.
Nej.
Och julafton och nyårsafton, och det var såna där dagar. Alltså.
Mm. Men då är det ju ändå någonting som kommer ikapp dig.
Mm. Ja, absolut, ja. Ja, det är den dagen, så stänger man oss, är det klart.
Mm. Är det för jobbigt? Har du svårt att vara känslosam?
Har inte tid mer, kan jag säga så. det håller inte.
Det låter liksom för alltså så här, det låter för macho. Alltså någon jävla måtta får det vara.
Nej men tyvärr så är det så. Jag har inte tid för vissa grejer. Jag kan stänga av. Jag ska inte dra några exempel här, men nu är det någon som betyder någonting för mig och jag märker att det skapar problem och det är jobbigt hit och dit och frågar så här, pang. Alltså det tar mig tyvärr en halv sekund att stänga av från den personen, även om det är någon som betyder någonting för mig. Det går så snabbt liksom. Det är så här, jag har inte tid med det här. Jag har ett problemfritt liv. Jag vill inte ha folk som skapar konflikt och vill skapa någonting och undrar. Jag har kärlek och glädje omkring mig. Ni vet hur jag är liksom, så alla omkring mig. Så att, börjar du göra något sånt, en halv sekund tar att stänga av. Och det är så här, kanske inte bästa egenskap. Men gör det, blir så här, ja, den personen kommer inte, ska inte jag hänga med om 20 år. Den kommer inte gå på mina, så det är lugnt. Jag tar den och tar nästa.
Hur många fördomar som liksom gemene man har om fängelse stämde? Och då tänker jag typ på så här, cigaretter i valuta. Ja. Det knullas man on man, så att säga.
Ja, det är American shit det där liksom.
Ja, okay. Jo men det är så här, det fattar jag typ. Ja. Men alltså så här, fanns det andra valutor än pengar? Typ
alltså,
en sån grej.
Själv, alltså du byter ju varor, byter grejer. Finland hade ju så här kort där du har pengar med. Så att jag hade ju mycket pengar som helst, så jag kunde köpa fan jag ville. Sen kommer de andra som kan knappt köpa kaffe och cig. Så cig, kaffe, alla varor, alltså tidningar, böcker, allt har ett värde där inne. Specifikt tabletter, för alla de här får ju tabletter. Ja. För att de är ju psykiskt störda 90%. Alltså,
De drogas ner för att hålla.
Det är verkligen alltså psykopater som jag ändå så här, jag kan inte läsa av, jag är orolig, vem fan är det här? Men jag tar ett steg tillbaka. Så har inte han sin tablett. Alltså, hade en annan kille i en annan cell som också var det. Han kom till mig, för han hade ju huggit ner sin, var det så här, halvbrorsa med 38 hugg i den andra anstalten. De delade cell. Ja. Vaknade upp så han dödade sin brorsa 38 hugg. Man bara, okej.
Okay. Ja,
han bara, Adali, I love you, Adali. Jag bara, ja. I like you too, man. Stay over there. Liksom. Alltså, fan, så här, det är lite... alltså.
Men så här, om du vill köpa en tidning, säger vi, vad kostar det? Vad skulle det kunna kosta? Liksom?
Nej, alltså, man har ju när du sitter inne i ansatt, så har ju du så att du köper, du har en så här kantin så du kan beställa varor varje vecka, mat och allting. Sen,
är det sen, dyrare än på ICA?
Ja, det är fan samma pris som att handla i matbutiken. Ja, sen beroende på, jag säger så här, Sverige är ju fantastiskt. Där kan jag beställa ox för det var fan som helst på den här listan jag satt på Kumla. Jag kom inte till Sverige, gick upp 11 kilo på 6 veckor. Alltså, Finland var ju finsk potatis, vatten med potatis.
Ja, du slussades ut via Kumla eller? Var det så?
Ja, de skickade ju hem mig till Sverige när jag hade 2,5 månader kvar på mitt straff. Ja. Då skickade de mig till Sverige, satt jag på Kronoberg, sen Kumlaanstalten för utvärdering. För att, okej, nu är du Sverige, hur ska vi göra med ditt straff?
Ja.
Och där ska ju inte jag i slutet av straffet.
Nej.
För de ville ju slänga på mig att jag skulle få 2/3 för halvtid. Ja. Så det var ju så här, kom hit till Sverige så behövde de på Gidra. Och sen blev jag är enda i Sverige som har blivit slämt på en lag från 1978. Att de inte kan döma mig till ett hårdare straff än vad jag blivit sedan tidigare.
Ja.
Det är ju tusentals med människor under alla år som Sverige ändå får det med 2/3. Halvtid är nästan resten av hela världen. Så när det är halvtid, dagen innan skickar de tillbaka dem till Sverige. Massor med rånare från Danmark, grabbar. Jag känner som att man sitter halvtid. Dagen innan de ska mucka tillbaka till Sverige. Ja, du här. Ja, det är 2/3.
Ja, okej.
Hur var känslan när du blev fri efter 4 år?
Ja. Nej, alltså, då satt jag på Mariefredanstalten. Och det var så här. På fredagen hade jag redan fått ett papper. Där stod att jag skulle friges.
Mm.
Där vi hade överklagat. Och då gick jag till och med till dem och sa, fan, jag ska ju släppas. De bara, nej. Så med anstalten så bara... De visste inte hur de skulle, det har aldrig hänt.
Mm.
Då hade vi en advokat där på anstalten som också var en fånge. Jag bara visade honom, men du ska ju omedelbart fucking friges. Det är papper på att du släppt. Din dom är verk, du ska inte ens vara här. Så det blev ju det. Avdelningen blev ju så här, det höll på alltså uppvingling. Alltså, de vill sätta dig i isoleringssäng för uppvingling här för att det hoppas blir uppror.
Mm.
Jag bara, du får vänta. Så bara håll käften. Jag bara, det så fick jag vänta hela helgen. Måndag ringde mina och han bara, det är skumt, jag ringer. Sen på tisdag när jag var på promenad.
Ja.
För jag bara, jag ska släppa som en av bomberna. Så gick jag på promenad på tisdagen, Mariefred. Och så bara, kom vi så prata med. Jag bara, tog de mig upp till huset och så ser det stå anstaltschefen och alla är där. Se papper på bordet. Jag bara, vadå ska jag släppa? De bara, du ska omedelbart friges. Då var jag verkligen, fuck you liksom. Och kutade mot fönstret. Jag bara, ska jag bli fri? Och de börjar skrika. De bara, lugna ni annars i solen. Jag bara, fuck you, jag är fri liksom. Då har de hållit mig kvar. Förstår du? Jag skulle släppa sig fredagen innan. Bara en sån sak, kriminalvården.
Ah.
Och det är även kriminalvården i slutändan som överklagar beslutet att jag blir släppt.
Mm.
Varför ska de överklaga att jag blir släppt?
Mm.
Så när jag släppte så här, alltså, det tog... Jag fick ju ringa morsan som bölade om polare skulle komma och hämta mig. Det känns som man är helt koko. Jag bytte om, kom ut först, jag gjorde vad, ställde mig och pissade på muren liksom. Tankesätt man har då liksom. Sen kom in polare, jag hade ju aldrig sett en iPad, iPhone, han började hålla på med händerna, ljud, bluetooth i bilen, på dö och allting liksom.
men så här, tidsmaskin.
Ja, och den var sjuk, och då var det så här, de körde mig till Västberga McDonalds. För han bara, men du ska få en liten början. Men det första jag faktiskt gjorde var att stanna med i market i Skärholmen och köpte 2 mobiltelefoner. Det var det första jag köpte liksom. Sen åkte dit, och när jag skulle dit och handla, då hade jag mina gamla vänner, så stod de och hoppade ut från buskarna och stod och slängde naturella cheeseburgare på mig. det var min favorit.
Ja, det är gott.
Ja, med majonnäs några. Så de bara stod och kastade på mig, och sen hem och träffa barn och familj som var så här. Det är svårt att se alla intrycken av att sitta i isolerad så många år och träffa människor. Alltså det, och då var det så här, all familj var underbart, alla gick och la sig. Då gick jag faktiskt ut, gick på en promenad på över 5,5 timmar. Och bara gick förbi några kompisar, ingen, mina kusiner i USA. Jag gick hela natten liksom och kom hem, det så här 6 på morgonen, och bara... Du vet, alltså, och kunna
fan, vara ut
och gå, och kunna gå ut och gå på en promenad utan murar och inga saver. Så gå in och sätta dem och pissa, allt det här, det är så här. Men sen att kunna gå in i en matbutik och se tusentals artiklar, ljud, för man har suttit. Det är, ni tänker när man går ut här, det är normalt, telefonen ringer, det är ljud, det är tut, det är bilar, det är cyklar, det var, men efter att inte haft de här intryckerna, det tog mer än 6 månader för mig nästan. Jag kom hem varje dag, bodde smorsan, sov i ett Elvis-rum liksom. För att jag behövde stänga av. Det var migränattacker dagligen liksom.
För att det var så mycket intryck alltså.
Ja, alltså det du är så instängd i så många år, så det är så svårt att förklara liksom hur det där är alltså.
Men när du kommer ut, du sa ju tidigare här att du hade ju lite cash, men det var inte som att... Nej. Du började ju ändå på noll. Det var nästan som att det var en ny start, verkligen från noll.
Det var alltså. Jag gick ju på SOS där. Och det var ju så här, när jag släpptes, jag bara, men nu kan jag söka jobb, eller jag måste komma in. Fick jag gå till SOS, och det är så här, utslussningsmöjlighet här i Sverige, du vet, det var ett hån mot mig. Jag fick gå till socialen och gav mig 3750 kronor i månaden. Och jag fick skrika, gå dit och så, och bara, alltså du vet, så här, alltså, gå dit till SOS. De har kommit hit, jag gick till SOS, stod ett hörn. Jag bara, alltså, jag kan inte vara här, det är människor här, jag drar liksom. Det var ju för mycket i början, men... Jag fick alltså gå dit och skrika på dem för att få de där pengarna ens. Det var en sån katastrofal sak. Jag bara, alltså, vad ska jag göra? Ingen hjälp, ingenting. Alla pissar på. Och sen var jag moment 22. För att 3 månader senare kom en dom från kammarrätten för kriminal och överklaga. Du ska in igen.
Och fy fan.
Ja. Åkte du in igen?
Nej. Så jag skulle in igen i domen. Men då har vi överklagat högsta domstolsförvaltningen. Det tog in 1,5 år till. Tills den dom. Så 1,5 år gick jag runt. Visste inte vad jag skulle göra. Vilken dag som helst kunde jag få brev att jag skulle in på anstalt och sitta minst ett år till.
Hur såg ditt liv ut då? Alltså, vad gjorde du om dagarna?
Jag gick på SOS, jag höll på med lite skit då. Alltså. Då släppte jag ändå min första bok också. Var på bokmässan, satt med finska inrikesministern. Så här sjuka grejer. Men jag höll inte på som jag gjorde förut, men jag gjorde lite business, lite affärer för att tjäna pengar för att ens klara mig. Och det höll på nästan 2 års tid, men sen kom det högsta domen, det behöver inte. Och då första dagen skaffade jag ett jobb och drog på sms med mina barn. Liksom.
När lossnade det så att säga till det som senare blev livet av idag?
När det lossnade, alltså, den dagen det där kom från högsta domstolsförvaltningen, jag drog med mina barn. Då är jag bara pang, nu kan jag jobba, nu fixar jag lägenhet och jobb på en gång. Så gick jag all in och bara släppte allt på en sekund. Alltså.
Vad fixar du för jobb då?
Du jobbar på, jag säger, in Reko. Jag träffar faktiskt polen här uppe. Det är flytt och alltså flyttfirma och montörfirma liksom. Och där, jag kommer ihåg, jag satt hos en av ägarna. Det var mina gamla polare som jag har jobbat, alltså mina gamla vänner som har jobbat där. Kom jag dit, han bara, men jag skiter. Han bara, jag har hört att du är bra, han bara, skit om det. Bevisa att du kan jobba, så skit i allt annat. Bara, liksom. Det är lugnt för mig. Jag älskar att jobba. Var det än är, slita ärslet av mig. Så. Jag gick in och bara levererade. Och han har ju ändå varit med i det förut och varit så schyssta mot mig. För under åren, alla tv-program jag gör, poddar, allt jag gjort. Det tar ledigt, det är lugnt Anders. Jag fick ta ledigt varje gång jag skulle göra mina inspelningar och allting under 2,5 års tid jag jobbade där. Så. Riktigt krym alltså.
Hur var det att liksom komma då från ett sånt liv där man hade ett högt cashflow och man unnade sig saker och sen liksom tvingas in och inse att jag kanske måste vara en laglydig medborgare och leva ett svenskt liv? Var det svårt att anpassa sig till det, alltså.
Nej, alltså jag har alltid haft vanligt jobb. Jag har alltid varit Svensson. Det andra har varit extra vid sidan av. Sen
kom jo, absolut. Men nu kunde du inte göra det.
Nej, men kom ut från anstalt.
Jag menar, du har väl skaffat dig liksom andra preferenser och vad du liksom uppskattar. Du kunde väl inte undra i saker i samma utsträckning?
Nej, men man behöver inte undra saker. Och sen när du sitter på en anstalt, du har inte det där begärt längre.
Nej, okay.
Du har inte det här, jag vill ha det och det och jag vill ha det.
Du blir bra med det?
Ja, absolut. Alltså det är så här, okej, nu har jag schyssta grejer hit, men det är inte att jag måste ha, jag dör annars om jag inte får det. Så när jag kom ut där, det är mest att Du bara älskar friheten. Det är så svårt att förklara. Mm. Det är bara allt det handlar om att kunna göra vissa grejer. Du har inte det här behovet som man hade förut.
Du nämnde ju det lite snabbt att du skrev en bok när du kom ut från
fängelse. Ja, den skrev jag i fängelse på 10 dagar. Ja.
Men du släppte den sen när du kom ut och
ja, den skulle var på bokmässan. Ja, exakt. Ja, precis, ja.
Jag tänkte så här. Du har sagt i någon podd att du skrev den för att ja, men nu finns det no turning back.
Exakt, det, precis. Ja.
Är inte det en ännu bättre cover-up?
Jag vet, exakt.
Du fattar vad jag fiskar efter.
Ja, jag vet.
Men så här, finns det någonting i dig idag som det fortfarande kliar i fingrarna att göra något kriminellt, ett rån, en kupp? Finns det någonting som bara säger, fan det skulle vara cool. Jag fattar att du inte kan göra det. Men finns det någonting i dig som liksom, finns det någon gnista i det?
Alltså jag säger så här, jag gjorde mitt största rån genom tiden nu när vi gjorde ett företag och sålde handlar på börsen. Det är, alltså, det är ju mitt största rån genom tiden. Nej, men det är ju verkligen det. Och sen, fan okej, okay, är någonting jag skulle göra är fel att säga här liksom. Men så här, som jag inte gjorde, det var ju tömma pantbank eller ett valv underifrån ett sånt. Som vill göra, eller ta Svenska Riksbanken. Mm. Du vet så här, det är kiklar så här, men det är ingenting. Tanken är inte, jag tänker ju en helt annan nivå nu på lyckas och tjäna pengar på ett annat sätt alltså. Alltså det är exit där, det är stora rån man ska göra. Mm. Det är businessvärlden, är ju rånare överallt. Alltså. Det är sjukt, alltså. Man blåser luraren. Alltså det är ju high chaparral när det kommer till affärer och kontrakt. Alltså de här gubbarna som sitter på en halv miljard, en miljard på 100 miljoner. De är ju svin 90% av dem alltså. Mm. Alltså de skiter ju i, de kör över allt och alla liksom. Det är ju life and death alltså, det är sjukt alltså.
Men att liksom ta Riksbanken så att säga, det finns ändå någon så här lite porrig tanke i det om att så här, så skulle man gå till väga. Det finns ett frö.
Ja. Finns ett frö.
Vad bra att vi ska prata lite här efteråt.
Vi behöver inside, vi behöver en lastbil. Det är viktovolym som är största problemet här. Vilka valörer vi ska ha pengarna i. Mm.
Om polisen kommer och knackar på din dörr, är du helt lugn då?
Tvärlugn alltså. Jag blir ju stoppad alltså. Jag går ju och säger hej till en snut, men jag stoppade i någonting. Tjalla, jag pratar. Jag ingenting var stressad eller känna någonting för överhuvudtaget. Mm.
Jag tycker det är så jävla härligt att du är så pass öppen med liksom det du har gjort och sådär och svarar glatt på våra frågor och sådär. Men jag var inne på det tidigare att vår förra gäst i Löningsfredag var Jan Emanuel Johansson.
Yes.
Jag vet inte vilken relation ni har.
Jag känner han lite.
Okej. Okay. Han sa då, när vi snackade om honom, för han har ju också ett lite så här kriminellt förflutet, inte riktigt samma utsträckning som du. Men då sa han någonting om att han vill inte prata om det, för att han menar att forskning visar att prata om vad man har gjort i kriminellt syfte, det romantiserar det kriminella.
Absolut.
Även på vilket sätt man pratar om det.
Ja.
Och du pratar ju om det i högsta grad.
Ja,
hur tänker du kring det?
Nej, men det är alltid som att man ska inte göra det, men just rångrejsen är ju så wow, det är hit och allting, och man ska inte glorifiera, för kriminalitet överhuvudtaget är ren jävla bajs. Inget snack om den saken. Sen är det så här, jag livnär på det här, jag pratar om det här, men jag poängterar väldigt ofta att det är skit, det är bajs, det är ingenting man ska göra och det lönar sig, alltså, det är ingen happy ending. Det på kriminalitet, det är död, hamnar fängelset eller pundar, det är det är. Så jag är verkligen med det. Sen har jag, vi har helt annan nivå, han och jag, vad vi har levt och vi har gjort. Jag har en helt annan grad på det jag gör, så att det jag pratar, det är glorifierat, det är klart det är det, för det är ju saker folk ser på tv, drömmer om och tror inte ens att man kan göra. Så därför det är inspirerande för mig, men det är intressant. Och jag är uttrycken på att det är superintressant.
Ja, jätteintressant.
Och det är så, det är en annan sak intressant att glorifiera. Sen tycker jag att oh shit vad ballt, vad fan ska jag göra om du tycker det? Jag säger att det är skit ändå.
Hur ser livet ut idag då? Är du en glad man?
Ja, life. Alltså jag älskar. Alltså ja. Alltså jag är happy as a motherfucker alltså.
Du nämnde ju lite snabbt där att du gjorde en smash and grab på på bussen. Du har ju ägnat dig åt lite företagen och sånt. Ja, och nu har du lösgjort lite mer tid eftersom du gjorde en exit. Vad kommer här näst för dig?
Vad kommer inte här? Nu, jag sa så här, 10 år kriminell, 10 år varit ute nu med affär, nu 10 år, nu ska jag göra det jag vill. Och då är det verkligen tv, film, så gå in på egen poddgrej, så håller jag på att köra igång här också, om det här vi håller på att snacka om. Och så NFT också, non-refundable tokens, det, med digital konst och kryptovaluta och sånt. Men nu är det verkligen, och sen musikbranschen, jag hoppar in i ett musikbolag här, jag blir lite delägare i också. Jag ser att det finns där lite roliga saker att göra också. Alltså.
Vad är drivkraften? Är det pengar?
Nej, det fan vet jag, har på musikbranschen. Jag vill ju bara dundra på. Vad kan jag göra här? Vem känner jag? Vad kan jag lösa? Hur gör vi det här? Det är de musik. Jag fattar ju noll av grejerna. Men jag har ett kontaktnät som är löjligt. Jag kan öppna dörrar och det är marknadsföring, det är försäljning. Så att, jag har ingen stopp. Det är fortfarande jag inte vet riktigt vad jag vill göra. Hör jag säger det så här. Jag lär mig hela mitt liv i livserfarenhet. Och jag drar in det. Jag ska inte stå på ett jobb i 10 år och göra samma grej här. Liksom, utan jag plockar delar och gör. Och nu är det, det är film, det är tv, det är tv-serie, det är böcker, det är allt det här nu. Så jag sätter på och andra, jag har lite allt möjligt andra business också.
Varför gör du så mycket grejer?
Varför ska jag inte göra det? Alltså fan, hur många grejer gör inte ni? Den här podden, den andra. Alltså,
vi gör fan en promille av det du gör. Någonting, tror jag. Men,
alltså, bara när jag hör dig prata så blir jag stressad.
Jag
många projekt.
Sätter du dig någonsin ner och så här, ser en film?
Ja, kolla, det är så här. Ska jag se hur jag kollar en film?
Snabbspola. Jag hinner registrera allting. Han kom in där. Jag har 20.
Nej, men jag sätter på tvn. Alltså, den är på filmen. Jag sitter med min padda med något spel och håller på. Eller sitter jag paddan för jag håller på med projekt. Och sitter jag med min telefon med sociala medier. Kanske även sitter och snackar med någon. Så att det kan vara att jag sitter och snackar med någon i telefon. Håller på med paddan, med spela med en jävla spel och kolla på en film samtidigt. Och så kanske han polar där. Och så sitter jag och mejlar samtidigt och någon annan svarar på en meddelande.
Du måste ha någon diagnos, Anders. Vad är detta?
Nej. Jag är diagnosfri.
Det borde varit med på det skämt tidigare, för fan.
Ja, jag har alltså, när jag gjorde så här utvärdering på Kumlanstalt, men sen när man gjort så pass grova brott i så här, men okej, okay, men du har ju ADHD. Det har sociopatiskt beteende, narcissistiskt beteende, snuppe personlighet, psykopatiskt beteende, och sen har jag någon empatistörning och så någon annan shit liksom. Men alltså jag säger så här, det är mina super fucking powers. Ja, ja. Det är mina superkrafter. Alla sa ADHD, vadå? Det är en superkraft. Jag kan jobba 10 gånger mer än alla andra liksom. Ja. Så det är mina krafter, diagnoser, powers. Så har jag vänt.
Fan, jag var inne förut på att säga, så bara, när du berättade om att du ångrar inget och sådär, då var jag inne på att säga att bara, fan, det låter nästan så lite så här psykopativibb. men det har även en läkare sagt, så att säga.
Ja, men
fan, vad skönt att säga det nu då. Fan, det låter som en jävla dyngpsykopat.
Ja, du är inte den första. Nej, men, och så är det ju. Kolla på stora corporate leaders, vds. De är narcissistiskt beteende, psykopatiskt beteende. Du måste ha för ta vissa steg och göra vissa beslut och kunna göra grejer liksom. Mm. Sen har jag bara lärt mig hur jag ska hantera det. Kanske svårt att förstå känslor då. Och det är svårt att sätta mig in hur du känner att du mår dåligt. För jag säger, hur kan du må dåligt? Alltså, hur mår du dåligt för det där? Alltså, jag förstår, jag fattar inte, men jag vet att hon mår dåligt, men jag kan inte koppla det liksom. Mm. Och det är den grejen liksom. Men det är bara att köra på och vara glad. Alltså. Mm. Så här, det är inte svårt, det här säger jag alltid. Det är inte svårt att lyckas i det här livet som att vara kriminell. Det är inga som är efter, det är ingen press, det är ingen life and death, det är inga miljoner. Det är, alltså, det är ingenting. Hade jag inte kommit hit i tid med er, då hade ni bara sagt, vad fan, mår du bra, Anders? Mm. Har det hänt någonting? Mm. Det är inget mer. Nej. Så det är ingen stress. Och jag blir ändå inte stressad. Alltså, drivet här att lyckas, det är, så här, det är bara att köra på. Arbetsmoralen är överdrivet mot alla andra. Mm. Så jag kör ju bara på. Jag tycker inte det är jobbigt någonting. Alltså.
Mm. Vad tycker du är kul då? Alltså, vad tycker du är kul var att göra?
Var inte kul. Det här är kul. Ja. Nej, men fan, alltså, nej, men var inte
jag, så... Nej, men så här, jag tycker det är kul att så här, på en lördag ta några bärs och kolla på en hockeymatch. Mm. Alltså, om vi kollar på liksom, det enkla, så att säga. Vad tycker du är kul att göra?
Ingenting. Nej, det finns ju massa, alltså, jag älskar att umgås med polare, ha kul, alltså sporta, träna, nu gör jag med diskbrock och grejer så jag inte kan göra med, men alltså bara umgås och vara med människor överhuvudtaget och vara aktiv. Jag är extremt impulsiv. Det går snabbt med, ska jag hänga med någon tjej eller en polare eller någonting, men fan, jag hoppar in, vi drar och gör det. Jag sitter inte still för 5 år. Sen älskar jag att vara med mina unga liksom. Jag älskar att vara med barnen, att man får tid att göra någonting med dem, självklart, och familj och sånt alltså.
Hur gamla är dina kids?
Jag har dotter på 19, grabb 16, och så min lilla fislia som det är,
som du fick lite på bonus.
Ja, det är fantastiskt. Jag blir så kär i henne alltså, så det, jag är så kär i henne som sjukt, min lilla som jag fick reda på efter att hon var min dotter för 2 år sedan, och hon är 8 nu, så att 6 år visste jag inte det. Att jag
var. Hur var det att få liksom ett bonusbarn, eller det är ju ditt barn, men liksom att
du... Nej, men det är ju en gåva. Alltså, är jag ens värd det? Häng med, jag menar, eller jag är värdig för jag har fått henne liksom, och det är en andra chans. Men för min stora tjej, när jag var liten, då var hon 7 år och åkte in på kåken, missade nästan 4 år sedan liv. Så kommer den här lilla tjejen som är 6,5 då, så jag får se henne det första dagen i skolan, allt jag missar, och jag kan
får
inte
henne,
ja, och jag kan, hon är kopia av Sanna, det är Milo, Sanna och Neo liksom. Hon är kopia av sin storisyra, alltså i sättet, alltså allt, det är sjukt liksom. På bilder, även när de är små, så att jag bara älskar att få ta del av det. Jag önskar jag kunde lägga ännu mer tid och verkligen vara med, alltså hela tiden liksom. Så, men det är ju en boll och bolla liksom.
Kan vi rensa bort 40 möten om dagen eller åt det där stilet?
35, ja. Nej, jag har en jätterolig överraskning till henne nästa vecka faktiskt, alltså, som jag ska göra.
Då kommer den här podden inte ha sen, så du kan säga
ja, det kan jag säga. Ja. Men jag känner Sean Ballon. Sean är underbar liksom. Så, och nu såg hon Lille Milo att jag hade varit med Sean i helgen på, så här, på en 40-årsfest. Ja. Hon bara, Sean, jag bara, men det är lugnt, jag kanske kan komma och hälsa på. Hon bara, ah, pappa gör det. Hon är så på. Så ringde jag faktiskt Sean idag liksom. Han älskar, som ni säger, han älskar att jag har en relation med en dotter som inte jag visste. Han tycker det är så fint också. Han bara, det, man ser kärlek emellan er. Så jag sa, hon blev så jävla glad att jag såg med det. Han bara, då sa han, men ta en dag nästa vecka, så hänger med dig, så går vi hem till henne för skolan, så drar vi och käkar glass.
Fan,
så, ja, jag vet, så det är så här, jag har goosebump, jag pratar med hennes mamma idag, jag ska köra dem, jag ska träffa henne nu imorgon då, Milo också. Så sa jag, vi säger ingenting till henne, så kommer jag nästa vecka med bananen, så kommer jag hämta henne i skolan. Ja, men det är så här, det är bara, jag älskar att kunna göra sånt alltså, det, så här, det, och ta den tiden sådana där, älskar jag verkligen alltså.
Du nämnde din äldre dotter där också. Om hon skulle komma hem med en kille så att säga, alltså,
redan för sent.
Ja, alltså att vara, att ha dig som svärfar låter aningen skräckinjagande så att säga.
Ja.
Har du behövt slaga fram hotblicken än?
Ja, det gör jag varje gång. Nej, men, jag håller ju på att jävlas med dem alltid. Hon har haft några killar runt åren, men hon vet det. Så här,
du kan lägga fram ditt CV när du sitter och stressar 19-åringen där framme.
Grabbarna vet alltid du är hennes vän, att jag är hennes pappa, och jag drar alltid till med en sån här grej som typ, när hon hoppar in i bilen, jag bara, du vet, sen när vi ska sätta, jag bara, då ska du inte öppna dörren till min dotter. De bara, oh shit, du vet, så här, kan vara så här. Och så säger jag med en röst, och så säger jag bara, hej, du vet, så kan jag kolla på dem, ska jag sitta så här i bilen. Jag bara, du hoppas du snäll mot honom. Han bara, ja, okej, okay, du får en vecka till att leva. Han bara, va? Och så sitter hon där bak, och så sitter hon bara askar, och så kan hon sitta och bara putta mig så här, pappa, du kommer göra jävla smäll, ditt jävla snibbel. Så stirrar jag ner dem, jag säger vissa kommentarer, jag är jobbig så här, men jag har alltid en klapp, och så du vet, och så slår de inte löst, de får en liten extra hård klapp på ryggen. Som bara, oh shit, vad de menade det han sa eller inte. Så det är ju mindfuck deluxe.
Vilken jävla mardröm.
Hon lär ju på sätt och vis liksom vara Sveriges säkraste kvinna när det gäller att hitta framtida partner. Du agerar som en jävla filter där.
Sen vem man nog säger mot en 19-årig tjej. Hon är ju mig, hon är en Adali. Hon är mig fast en tjej liksom. Hon gör sin fucking grej alltså,
det är så här, okay. Men pappa
där,
själv.
Pappa där och backar så det är överdrivet liksom.
Okay.
Ingen snack om saker.
Stackars alla hennes framtida killar.
Bra sagt.
Nej, tvärtom. Jag skojade bara. Jag tycker vi har haft en jävla mysig stund.
Ja, verkligen.
Fabulous, alltså. Fabulous.
Det har varit riktigt kul att ha det här. Kul att du är så frispråkig och delar med dig av det du kan dela med dig av. men riktigt kul, verkligen.
Tack som fan, Anders, för att du kom hit.
Tack själv, boys. Ni är fan grymma. Do your shit and keep on going. Alltså. Nej, men sky's the limit. Liksom.
Så är det.
Ni
är
entreprenörer, ni också. Kul att vara här och kul att få vara här. Alltså.
Du har bara en uppgift kvar, Anders, egentligen. Eftersom det här är en löningsfredagpodd. Du har ju säkert liksom gett folk en god feeling med din liksom, energi. Men vi brukar avsluta med en låt. Och den får gästerna alltid önska. Så då vill vi att du önskar en låt där man får en riktigt god feeling av, och du får välja vilken som helst.
Ja, då tar jag den som jag lyssnade på innan jag kom hit, som var perfekt i bilen. Det är King Kong med Little Kim alltså.
King Kong! Oh, alltså.
Kör bara, det King Kong!
Alltså. Det fan
känn King
dunder.
Kong ner och ta den här helgen och bara kör på!
Bra, då kör vi den. Stort underbart. Tack Anders Adali för att du gästade vår podd.
Tack också.
Tack så mycket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.